3.1. Iakttagelser av vitala kroppsfunktioner och sjukdomstecken, sidan 144. Som undersköterska är det viktigt att iaktta vitala kroppsfunktioner och göra kontroller för att upptäcka sjukdomstecken. Det handlar om att kunna iaktta allt från puls, blodtryck, andning, upphostningar, urin och hud till illamående och kräkningar, avföring, smärta och kroppstemperatur. Det är viktigt att rapportera tecken och iakttagelser till sjuksköterska eller läkare samt dokumentera sina iakttagelser. Vital, här livsviktig. Pulskontroll. Varje gång hjärtat pumpar ut blod i aorta så kan pulsslaget kännas om man känner, palperar, över en artär. Var tar man pulsen? Det är ställen där det går lätt att kontrollera pulsen är vid handleden, radialis, eller på halsen, karotis. Om man misstänker dålig cirkulation i benen kontrolleras pulsationerna i ljumsken, femoralis, i knävecket, popliteus och på foten, pes, för att bedöma cirkulationen i benen. Läkaren använder ofta en så kallad doppler, en apparat som förstärker pulsljuden för att höra pulsslagen. Hur tar man pulsen? Pulsen palperas med pekfinger och långfinger eller långfinger och ringfinger. Det är viktigt att aldrig använda tummen eftersom det då finns risk att man istället känner sin egen puls. De iakttagelser man gör vid pulskontroll är frekvens, rytm, spänning och fyllnad. Sidan 145. Var ska iakttas? Frekvens. Normalt antal pulsslag för vuxna är 60-80 slag per minut. För barn och äldre är frekvensen något högre och för spädbarn slår pulsen ännu fortare. För att få ett korrekt värde bör patienten vila 20 minuter före pulstagning eftersom pulsen blir högre vid kroppsansträngning. Rytm. När pulsen palperas är det viktigt att också notera om hjärtat slår jämnt. Om pulsen är ojämn, arytmi, kan det bero på sjukdomar i hjärtats rättledningssystem. Fyllnad och spänning. Fyllnaden beror på hur mycket blod som pumpas ut med varje hjärtkontraktion. Normalt ska pulsationerna vara välfyllda. Spänningen påverkas av blodtrycket och blodkärlens elasticitet. Spänningen ska normalt vara elastisk, till skillnad från stela kärl hos exempelvis många äldre människor. Textruta. Begrepp. Takykardi. Om pulsen är för snabb, det vill säga mer än 100 slag per minut, kallas det takykardi. Orsaker till takykardi kan exempelvis vara skallskador, blödningar, infektioner, feber, hjärtsjukdomar och oro. Bradykardi. Om pulsen är för långsam, det vill säga under 50 slag per minut, kallas det för bradykardi. Orsaker till bradykardi kan exempelvis vara förgiftningar samt rytmrubbningar i hjärtats rättledningssystem. Idrottsmän med mycket bra kondition kan ha en pulsfrekvens på 50 slag per minut utan att det är tecken på sjukdom. Det är istället orsakat av ett mycket starkt och vältränat hjärta som orkar pumpa ut stora mängder blod vid varje slag, vilket sänker frekvensen. Blodtryckskontroll. Blodtryck är det tryck som råder inne i blodkärlen och som upprätthålls av hjärtats pumparbete. Blodtrycket i kärlen är högst under hjärtats arbetsfas, då blodet trycks ut i kärlen, och lägst under hjärtats vilofas, då hjärtat fylls med blod. Vid blodtryckskontroll mäts trycket på kärlvägarna under hjärtats arbetsfas och vilofas. Blodtrycket mäts med hjälp av blodtrycksmanschett och stetoskop eller med digitala blodtrycksmätare. Blodtryck mäts i enheten millimeter HG. Det höga trycket under hjärtats arbetsfas, systoliskt blodtryck, bör vara cirka 120 mm HG och det låga trycket under hjärtats vilofas, diastoliskt blodtryck, 80 mm HG. sidan 146. Normalt blodtryck ska ligga under 140-90. Högre tryck ger en belastning på inre organ. Ett lågt tryck kan vara livshotande vid exempelvis stora blödningar då inre organ då inte blir syresatta. Hur mäter man blodtrycket? Sätt på en blodtrycksmanschett. Sätt stetoskopet i armväcket. Pumpa med kraftiga tag upp manschetten till cirka 180 mm Hg. Släpp sakta ut luften. När du hör hjärtats slag avläser du vad visaren pekar på och får fram det systoliska trycket. Lyssna vidare till hjärtats pumpslag. När hjärtats pumpslag upphör, se vad visaren pekar på och du får fram det diastoliska trycket. Viktigt att tänka på när man tar blodtrycket är att personen ska vara sittande och ha vilat i 10 minuter innan. Vid högt blodtryck går patienten regelbundet till distriktssköterska för att kontrollera blodtrycket och effekten av eventuell medicinering. Vid dessa kontroller ska patienten ligga och vila i 20 minuter innan blodtrycket tas och blodtrycket bör tas i samma arm vid alla kontroller. Textruta. Begrepp. Hypertoni. Högt blodtryck. Ses vid hjärtsjukdomar men även vid okänd orsak. Hypotoni. Lågt blodtryck. Ses vid exempelvis chock eller blödningar. Ortostatiskt. Normalt blodtryck när personen ligger ner men det sjunker snabbt när personen reser sig upp, vilket medför att personen upplever en svimningskänsla och att det svartnar för ögonen. Typiskt är att blodtrycket sjunker medan hjärtfrekvensen ökar. Sidan 147. Andningskontroll. Andningen är en livsviktig process för utbyte av syre och koldioxid samt reglering av kroppens pH-värde. Andning kan indelas i två faser, inandning och utandning. Vid inandning utvidgas lungorna genom att diafragmans kontraktion drar lungan neråt och bröstkorgen lyfts uppåt utåt med hjälp av muskler som sitter mellan revbenen. Luften sugs in i lungan på grund av undertrycket som skapats i lungan. Vid utandning slappnar muskulaturen av, bröstkorgen sänks och luften pressas ut. Andningen kan påverkas av viljan, men sker basalt utanför viljans kontroll och styrs från andningscentra i förlängda märgen. Vad ska iakttas? Andningsrörelser kan iakttas utanpå bröstkorgen och de observationer som man gör av en patients andning är frekvens, djup, rytm samt ljud. Frekvens. Med andetagsfrekvens menar man hur många andetag, in- och utandning, en person tar under en minut. Försök att räkna när patienten inte märker det, eftersom det är lätt att andningen påverkas av medvetenheten om att den kontrolleras. Sidan 148. Normal andetagsfrekvens för vuxna är 15-20 andetag per minut. För barn är det 20-25 andetag per minut. Och för spädbarn 30-40 andetag per minut. En ökad andetagsfrekvens ses vid kroppsansträngningar, lung- och hjärtsjukdomar samt vid feber. Djup. Det är viktigt att observera hur djupa alternativt ytliga andetag en patient tar. Om en patient andas djupt ökar utbytet av syrgas O2 och koldioxid CO2. Rytm. Normalt ska rytmen vara jämn och regelbunden. Vid vissa sjukdomar kan rytmen förändras. Hyperventilation är vanligt vid kraftig stress och psykisk påverkan. Innan döden eller vid allvarliga hjärnsjukdomar ses växlande perioder av hyperventilation och andningsuppehåll. Detta kallas Cheney-Stokes andning. Kussmauls andning innebär att en person andas med djupa andetag och snabb frekvens. Detta kan ske när kroppen vill kompensera ett lågt pH, exempelvis vid allvarlig diabetes. Ljud. Läkaren lyssnar på lungor genom stetoskop, men vårdpersonal kan även lyssna utan stetoskop. Pipande och väsande utandning kan vara ett tecken på astma. Om andningen är rosslig kan det vara tecken på slemanhopning, lunginflammation eller vätska i lungorna. Textruta. Begrepp. Sömnapné är andningsstillestånd under kortare perioder vid sömn. Dyspné betyder andnöd. Patient med dyspné har ofta stark ångest. Det är viktigt att vara hos patienten och att eventuellt be läkare ordinera ångestdämpande läkemedel. Vilodyspné är andnöd även i vila. Ortopné innebär andnöd i liggande ställning. Hypoxi betyder syrebrist. Stridor är ett andningsljud som uppkommer vid till exempel astma. Hyperventilation betyder djupa andetag med hög frekvens. Detta leder till att O2-halten blir hög och CO2-halten blir låg. Hypoventilation betyder otillräcklig ytlig andning. Detta leder till att O2-halten blir låg och CO2-halten blir hög. Lungödem är ett livshotande tillstånd som kan komma mycket snabbt. Det är orsakat av att hjärtat sviktar och en blodvätska träder ut i lungorna. Patienten kan då kvävas. Det är viktigt att behandla lungödem mycket snabbt. Ring 112 eller se till att sjuksköterska eller läkare kommer till patienten omgående. Låt patienten sitta upp i väntan på behandling. Läkare ordinerar vätskedrivande och hjärtstärkande läkemedel. Sedan 149. Upphostning. Upphostning, sputum, ökar kraftigt vid vissa lungsjukdomar. Sputum kan användas vid diagnostisering av vissa sjukdomar. Sådana diagnostiska metoder är odling, där man söker mikroorganismer samt cellprov när man letar efter olika celltyper, till exempel vid misstanke om tumörer. Normalt ska sputum vara klar och lätt att hosta upp. Vad ska iakttas? Det är viktigt att göra iakttagelser av en patients upphostning för att kunna upptäcka tecken på sjukdom. Det som ska iakttas är mängd, färg och konsistens. Mängd. Mängden kan påverka vätskebalansen och kan behöva uppskattas eller mätas. Färg. Gulbrunt sputum tyder på var och ett tecken på infektion. Om sputum är blodstrimmigt tyder det på kraftig ansträngning, tuberkulos eller en tumör. Konsistens. Om konsistensen är skummande och ljusrosa tyder det på lungödem, medan segt vitt slemmigt sputum kan vara ett tecken på astmaanfall. Hur tar man provet? Vid provtagning av sputum är den bästa tiden på morgonen före tandborstning och frukost. När det gäller provtagning och hantering av sputum är det viktigt att vara observant på risken för smittspridning då sputum ses som infekterat. Använd därför alltid handskar. Riklig dryck kan bidra till att sputum blir tunnare i konsistensen, vilket gör det lättare att hosta upp. Mjölkprodukter är dock slembildande. Sidan 150. Urinkontroll. Det är viktigt att iaktta en patients urin- och blåstömning då det finns sjukdomstillstånd som visar sig via urinen. Normalt kissar vi 1000-2000 ml per dygn, men mängden kan öka eller minska beroende på tillförd vätska. Urinproduktionen sjunker normalt nattetid. Blåstömning. Att kissa kallas blåstömning. Normalt känner man ett behov av att tömma blåsan då urinblåsan är fylld vid cirka 200-500 ml. Normalt antal gånger för blåstömning per dygn är 4-6 gånger per dag. Barn och åldringar behöver tömma blåsan oftare. Täta trängningar kan vara tecken på urinvägsinfektion och blåskatarr. Oförmåga att tömma blåsan, urinretention, hos män kan bero på att prostataköttet är förstorad och ger ett tryck runt urinröret. Det ansamlas då urin i urinblåsan, residualurin, och det kan bli nödvändigt att tappa blåsan med hjälp av en kateter som antingen tas ut direkt efter tömningen eller som får sitta kvar. Residium kontrolleras med en så kallad bladderskanner. Med urininkontinens menas ofrivillig tömning av urinblåsan. Det läcker urin. Det finns många olika typer och orsaker till urininkontinens. Det är viktigt att försöka hjälpa patienten antingen genom att om möjligt erbjuda behandling i form av läkemedel eller operation. Om det inte går så måste patienten få hjälp att få utskrivet olika typer av inkontinensskydd för att mildra konsekvensen av besvären. Hos barn förekommer en speciell typ av inkontinens som kallas sängvätning, enures, som sker under sömn. I de allra flesta fall växer detta bort då barnet blir äldre. Sedan 151. Vad ska iakttas? De iakttagelser som ska göras av urin är frekvens, mängd, färg och utseende samt lukt. Frekvens. Täta trängningar kan ha många olika orsaker. Det kan vara tecken på urinvägsinfektion, prostataförstoring, diabetes med mera. Frekvensen bör därför kontrolleras. Mängd. Mängden urin per dygn beror naturligtvis på hur mycket vätska som tillförs, men en onormalt stor eller liten urinproduktion kan vara tecken på sjukdom. Onormalt stora urinmängder kallas polyuri och kan bero på till exempel diabetes mellitus eller en annan hormonell sjukdom som kallas diabetes insipidus. Ökad urinproduktion på natten kallas nykturi och orsakas av att patienten har vätska i benen, ödem, på dagen. När personen lägger sig ner kommer vätskan in i cirkulationen. Liten urinproduktion kallas oliguri och kan bero på att patienten får för lite vätska eller har stora förluster av vätska genom kräkningar, diarré eller feber. En upphävd urinproduktion eller mindre än 100 ml per dygn kallas anuri. Detta är ett allvarligt tillstånd som ses vid njursjukdomar och chocktillstånd. Det är viktigt att kontrollera och dokumentera mängden tillförd vätska och vätskeförlust. Detta för att upprätthålla normal vätskebalans. Färg och utseende. Normalt ska urinen vara klar, gul och genomskinlig. Om det finns blod i urinen benämns det hematuri. Denna kan vara makroskopisk och syns då för blotta ögat som en rödfärgning av urinen. Ofta är hematuri mikroskopisk och kan då bara upptäckas med hjälp av reagensstickor som man kontrollerar urinen med eller när man tittar på urinen i mikroskop. Det kan vara bra att veta att urinen också kan bli röd om man äter rödbetor. Sidan 152. Om urinen är brun till färgen brukar man benämna det porterfärgad urin. Det beror på att en ökad mängd gallfärgämnen, bilirubin, har fällts ut i urinen på grund av att det vid stopp i gallgången inte kan komma fram till tarmen. Om urinen är grumlig är det ett tecken på en urinvägsinfektion. Man bör då skicka ett urinprov för odling för att kontrollera vilket antibiotika som är lämpligt att ge för att få bort infektionen. Långvarig grumlighet och när ingen infektion kan påvisas kan vara indikation på försämrad njurfunktion och bör då utredas vidare. Lukt. Urin ska normalt inte lukta speciellt mycket, men vid vissa sjukdomar får urinen en karaktäristisk lukt. Vid urinvägsinfektion kan urinen lukta ammoniak. Vid diabetes, mellitus eller långvariga kräkningar kan urinen lukta aceton, vilket beror på en nedbrytningsprodukt från fett, ketoner. Även penicillin ger urin en speciell lukt, liksom vissa födoämnen, till exempel ger sparris urinen en karaktäristisk lukt. Hur gör man? Analyser på urin kan göras antingen med hjälp av urinreagensstickor som personal eller patienten kan utföra själv eller så tar man ett urinprov som skickas till laboratoriet för odling. Urinreagensstickor. Ett enkelt sätt att ta tester på urinen är genom så kallade urinstickor. Det som kan analyseras med hjälp av urinstickor är till exempel glukos erytrocyter, blod, ketoner, pH-värde, nitrit vid urinvägsinfektion samt albumin, äggvita. Analysen är ett så kallat semikvalitativt test, vilket innebär att man inte får ett exakt besked om hur mycket av ett ämne som finns eller vilken sorts bakterier som finns. Vissa bakterier ger inte utslag på en urinsticka utan måste kontrolleras vidare med urinodling. Urinodling. Urinprov som skickas till odling vid ett bakteriologiskt laboratorium tas när man misstänker en infektion. Sedan 153. Innan provtagning tvättas urinrörsmynningen och man handskas med provet så att inga bakterier tillförs. Provet blir bäst om man ber patienten kissa lite först och därefter tar den urin som kommer i mitten, så kallat mittströmsprov. Efter några dagar får man svar på vilken bakterie som orsakat infektionen samt en resistensbestämning som talar om vilket antibiotika som bakterien är känslig emot. Iakttagelser av hud. Hel frisk hud är ett försvar mot infektioner och är viktig för att hålla kvar vatten och viktiga ämnen i kroppen. Det är därför viktigt att iaktta huden för att kunna upptäcka sjukdomar och skador. Vad ska iakttas? Färg. Blekhet kan tyda på lågt blodsocker, hypoglykemi, blodbrist, anemi, chock och kyla. Men det finns också stora individuella pigmentskillnader. Blåfärgning, cyanos, kan vara ett tecken på syrebrist. Cyanos syns tydligast på naglar och läppar. Gulfärgning, icterus, kan bero på gall- och leverpåverkan. Gulfärgningen syns tydligast i ögonvitorna, men så småningom kan hela kroppen bli kraftigt gulfärgad. Rodnande hud kan vara tecken på exempelvis feber, allergi, upphetsning, fysisk ansträngning, solbränna, högt blodsocker, hyperglykemi och klimakteriesymptom. Det kan också bero på ett ökat antal röda blodkroppar. Hur huden känns. Kall hud kan bero på försämrad cirkulation, chock, sänkt ämnesomsättning, hypotyreos eller låg kroppstemperatur, hypotermi. Varm hud, hypertermi, ett tecken på till exempel feber, ökad ämnesomsättning, hypertyreos, klimakteriesymptom eller att temperaturen i omgivningen är hög. Torr hud är allmänt förekommande och särskilt många äldre drabbas av torr hud och torra slemhinnor. Mycket torr hud kan också vara tecken på hudsjukdom. Sedan 154. Fuktig hud kan bero på att man kallsvettas, till exempel vid högt blodsocker, chock och smärta. Man kan även ha fuktig hud vid kraftig vätskesvullnad, ödem. Normalt fuktig hud har man då man svettas, till exempel vid fysisk ansträngning. Lukt. Acetondoft kan tyda på diabetes, fasta eller svält. Det beror på att sura nedbrytningsprodukter, ketonsyror, bildas när kroppen gör om fett till glukos. Om huden luktar urin kan det tyda på att njurarna inte fungerar, uremi. Intag av födoämnen, som till exempel vitlök, kan också ge huden speciell lukt. Vid intag av stora mängder alkohol får huden en sur lukt. Om huden luktar illa kan det vara gammal svett. I sig luktar inte svettdropparna, men i kombination med bakterier på huden bildas nedbrytningsprodukter som utgör svettlukten. Hudförändringar. Blåmärken, hematom, kan vara ett tecken på att en person utsatts för yttre våld i form av slag eller tryck. De kan också orsakas av sjukdomar i blodet som gör blodet lättblödande eller behandling med blodförtunnande läkemedel. Hudblödningar, purpura, ser man framförallt hos äldre och orsakas av sköra kärl. Små punktformiga blödningar, petekier, kan vara symptom på blödningsrubbningar eller leversjukdomar, men också på att en person har fått en för stor dos av ett blodförtunnande läkemedel. Det förekommer även vid blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Trycksår, decubitus, uppkommer lätt om en person har nedsatt rörelseförmåga och inte kan växla sitt eller liggställning. Utslag, exantem, är vanligt och har många orsaker. Det kan vara tecken på allergi eller överkänslighet. Det kan orsakas av olika infektionssjukdomar av såväl bakterier, virus eller svampar eller bara bero på att kroppens hud är för torr. Bildtext. Utslag kan ha många orsaker. Här en allergisk reaktion. Sidan 155. Hudlöshet, intertrigo eller inflammatoriskt hudtillstånd kan bero på bakterie- eller svampinfektion eller att hud legat mot hud. Uppkommer i hudväck. Vätskefylld vävnad, ödem, kan bero på att en person har fått för mycket vätska i förhållande till vad den kan göra av med. Om hjärtat inte orkar pumpa runt allt blod samlas vätska i benen. Ödem kan också uppkomma om njurarna inte har förmåga att göra sig av med överskottsvätska. Ödem kan konstateras om man trycker lätt på en kroppsdel, till exempel fotryggen, och det bildas en grop som kvarstår en stund. Intorkning, dehydrering, beror på att en person fått för lite vätska i förhållande till förlusten. Diarréer, kräkningar och feber är vanliga orsaker till att en person blir intorkad. Intorkning syns när man lyfter upp en hudflik, till exempel från handryggen, och fliken stannar uppe en stund. Rivmärken uppkommer vid klåda. Klådan kan vara orsakad av bland annat uremi, leversjukdom, loppor, skabb, allergier eller biverkning av läkemedel. Illamående och kräkning. Illamående och kräkning är tecken på att något inte är i balans i kroppen. Kräkning följer oftast på illamående och efter kräkningen lättar oftast illamåendet. Vanliga orsaker till illamående och kräkning är akuta buksjukdomar med hinder i mag-tarmkanalen, exempel tarmvred och tumörer, smärtretning, retning på balansorganet, till exempel vid åk sjösjuka, mag-tarminfektioner, förgiftningar orsakade av läkemedel eller alkohol, ansamling av slaggprodukter vid till exempel uremi eller leversjukdomar, hormonella förändringar, till exempel graviditet, psykiska faktorer som oro och ängslan, olämplig föda, stark hunger eller övermättnad. Sidan 156. Vad ska iakttas? När du vårdar en person med kräkningar är det viktigt att du gör iakttagelser om när och hur kräkning sker. Det är också viktigt att observera kräkningens mängd, lukt och utseende. När? Det är viktigt att kontrollera när kräkningen sker. Har den samband med måltid? Sker den i så fall före, efter eller under en måltid? Är den orsakad av psykologiska faktorer som oro och ängslan, eller kan det vara något som personen inte tålt att äta? Hur? Kommer kräkningen med eller utan föregående illamående? Det är viktigt att kontrollera om kräkningen kommer sprutande, så kallad kaskadkräkning, eller om kräkningen kommer mindre häftigt. Mängd. Hur mycket kräkning som kommit behöver ibland kontrolleras. Ett bra sätt att kontrollera mängden kräkning utan att behöva mäta det som kräkts upp är att ta lika mycket vatten i samma eller liknande kärl och därefter mäta vattnet. Det är viktigt att tänka på att kräkningar kan ge vätskebrist och förändringar av kroppens pH-balans på grund av att mycket sur magsaft kräks upp. Lukt. Syrlig lukt tyder på att det är mycket saltsyra i innehållet. En sötaktig lukt tyder på att det är blod i innehållet. Om det är totalstopp i tjocktarmen så kommer brunfärgad avföringsluktande kräkning upp. Sådan kräkning benämns fekalkräkning. Utseende. Man bör notera om det finns matrester i innehållet. Gulgrön färg tyder på att kräkningen kommer från tolvfingertarmen och den är då uppblandad med galla. Kräkning med blod i hematemes kan se ut som kaffesump. Blodet har då varit i kontakt med den sura magsaften. Är blodkräkningen ljusröd finns blödningen högre upp i magkanalen. Bildtext. Har illamåendet eller kräkningen samband med något vi ätit? Sidan 157. Avföringskontroll. Tarmtömning kallas också defekation. När en tömningsreflex uppstår är nedre delen av rektum fylld. Normalt ska avföring, feces, vara brunt. Gallan tömmer sig i tarmen och det är gallfärgämnet bilirubin som ger färgen. Vad ska iakttas? Olika sjukdomstillstånd kan visa sig i avföringen, varför det är viktigt att du gör iakttagelser av denna. Det som ska iakttas är frekvens och utseende. Frekvens. Hur ofta vi behöver gå på toaletten är högst individuellt och kan variera mellan flera gånger per dag till någon enstaka gång per vecka. Som vårdpersonal gäller det att ta reda på vad som är normalt för den individuella patienten för att kunna observera om det blir onormalt. Förstoppning och obstipation innebär att tarmtömningen inte sker som den ska och att avföring ansamlas i tarmen. En orsak till förstoppning kan vara att man har undertryckt tarmtömningsreflexen. Andra orsaker kan vara fiberfattig kost, för litet intag av vätska, för lite fysisk aktivitet. Vissa sjukdomar kan ge förstoppning, till exempel hypotyreos, men det kan också vara ett tecken på hinder i mag-tarmkanalen, såsom vid en tumör. Viss kost har en stoppande verkan, till exempel blåbär eller bananer. Vissa läkemedel, till exempel järnpreparat och morfin, kan orsaka förstoppning. Missbruk av laxermedel kan leda till att tarmen blivit tillvand och medlen inte längre verkar. Vid diarré sker en alltför snabb passage genom tarmkanalen. Vätska hinner inte sugas upp, reabsorberas och det blir en vattnigare avföring som ibland kommer oftare. Diarré beror på att uppsugning av vätska från tjocktarmen är mindre än normalt och avföringen blir då mer rik på vätska och kommer oftare. Detta kan bero på olika autoimmuna tarmsjukdomar eller infektioner. Andra orsaker är psykisk påverkan eller sjukdomar i mag-tarmkanalen, exempelvis ulcerös kolit och morbus Crohn. Vissa läkemedel kan ge diarré. Eftersom personen i vissa fall kan förlora mycket vätska vid diarréer så kan vätskebalansen behöva kontrolleras noggrant. Sidan 158. Vid vissa tarmsjukdomar ber man patienten att föra protokoll över antal tarmtömningar per dag. Utseende. Svart avföring kan tyda på blödning högt upp i tarmen eller intag av järnpreparat. Blodtillblandad avföring, melena, kan tyda på hemorrojder, sprickor i ändtarmsöppningen eller en tumör som sitter långt ner i tarmen. Vitaktig, så kallad kittfärgad avföring, tyder på stopp i gallvägarna. Fettglänsande avföring tyder på svårighet för näring att tas upp i tarmen, malabsorption. Hur sker tarmtömningen? Smärta vid tarmtömning, defekation, kan uppstå vid sprickbildningar i ändtarmsöppningen och vid hemorrojder. Smärta. Normalt ska man inte uppleva smärta. Smärta är en av kroppens viktigaste skyddsmekanismer. Den talar om att något är fel i en kroppsdel. Att leva med smärta är mycket påfrestande, naturligtvis för den med smärtan, men också för omgivningen. Som mått på smärta använder man begreppet smärttröskel. Man känner smärta när smärtförnimmelsen, nervsignalen, är så stark att smärttröskeln uppnåtts. Två personer som utsätts för samma smärta behöver inte ha lika ont beroende på individuella smärttrösklar. Det är viktigt att komma ihåg att upplevelsen av smärta alltid är individens egen och den kan inte ifrågasättas. Hur man ger uttryck åt sin smärta är kulturellt betingat. I vissa kulturer är det självklart att man ska gråta och klaga inför andra medan man i andra kulturer försöker att vara duktig och stark för att inte vara till besvär med sina smärtupplevelser. Smärta gör inte bara ont. Smärtan framkallar också andra känslor såsom rädsla och oro, vilket i sin tur kan förstärka smärtan. Smärtan utlöser därför både kroppslig och själslig stress. Dessa känslor är också skadliga för kropp och själ, särskilt om det blir långvarigt. Smärta tar mycket energi och gör individen extra trött och sårbar. Sidan 159. En viktig princip är att smärta ska förebyggas istället för att behandlas. Textruta, vänster sida. Smärtdefinition. Smärta är en obehaglig förnimmelse och en känslomässig upplevelse som följer på verklig eller hotande vävnadsskada eller som beskrivs i sådana termer. Olika typer av smärta. Fysisk smärta kan vara kolik, kramp, molvärk, nervsmärta, neuralgi, inflammation samt rörelsesmärta. Olika typer av fysisk smärta kan vara nociceptiv smärta, vävnadssmärta, neuropatisk smärta, nervsmärta, psykogen smärta, idiopatisk smärta, smärta av okänd orsak och fantomsmärta, smärta i amputerat organ. Akut smärta kommer plötsligt och är tecken på en plötslig förändring. Kronisk smärta är en smärta som är långvarig och som personen får leva med. Psykisk smärta kan vara oro, förtvivlan, rädsla, ilska, sorg, saknad, besvikelse, bitterhet, ångest och nedstämdhet. Social smärta kan vara isolering, övergivenhet, ensamhet. Existentiell smärta kan vara tomhetskänsla, meningslöshet, skuld, skam, maktlöshet. Vad ska iakttas? För att få en uppfattning om hur en persons smärta ser ut måste man ställa frågor, då smärta är svårt att iaktta på något annat sätt. Frågor att ställa till en person med smärta är: var? Var sitter smärtan? Är den lokal eller i hela kroppen? Är den diffus eller distinkt? Är den utstrålande? Flyttar den sig? När? När kommer smärtan? I samband med måltid, avföring, vid vissa rörelser? Finns den vid vila? Har den kommit akut eller är den kronisk? Hur länge varar smärtan? Duration. Hur länge har personen haft den? När startade smärtan? Sidan 160. Hur? Frågor bör ställas om smärtan är kolikartad, brännande, stickande, ihållande eller molande. Man bör också försöka få fram om det finns andra symptom i samband med smärtan, såsom illamående, kallsvettning, kräkningar och kraftlöshet. Om smärtan är djup eller ytlig och om den sitter i hela tiden eller om den kommer i intervaller. Man behöver ofta hjälpa en människa med att beskriva smärta. Det kan göras med bilder eller med VAS, visuell analog skala. Bildtext, smärtteckning. Rita in i figuren var du upplever att smärtan finns samt hur du upplever den. Sidan 161. Temperaturkontroll. Att mäta kroppstemperaturen kan vara en bra kontroll på om man är sjuk. Temperaturcentrum som reglerar temperaturen sitter i hypotalamus i hjärnan och påverkas av många sjukdomstillstånd. Temperaturen mäts i Sverige i enheten Celsius, men i många andra länder i världen mäts temperaturen i enheten Fahrenheit. Celsius uppfanns av svensken Anders Celsius och den lanserades år 1740. I detta mätsystem fryser vatten vid 0 grader Celsius och kokar vid 100 grader Celsius. I Fahrenheit-skalan fryser vatten vid 32 grader Fahrenheit och kokar vid 212 grader Fahrenheit. Var ska iakttas? Normal kroppstemperatur är runt 36,5 till 37,5 grader Celsius, 98,6 grader Celsius. Temperaturen är lägst på morgonen och högst på kvällen. Den är generellt högre hos barn och lägre hos gamla. Temperaturen ska vara konstant inne i kroppen. Feber, frossa. Hög temperatur är ett tecken på sjukdom eller skada, men det är viktigt att komma ihåg att feber i viss mån är individuell. Många gånger är det inte intressant att få veta exakt gradtal utan att följa temperaturen, alltså om den är stigande eller sjunkande samt om den fortsätter över dagar. Vid feber påverkas temperaturcentrum i hjärnan av till exempel toxinpåverkan av bakterier, sönderfallande vävnad och främmande substanser. Dessa ämnen meddelar temperaturcentrum i hjärnan att kroppstemperaturen bör höjas som en del av immunförsvaret. Kroppen reagerar med att minska avgången av värme, hudens blodceller drar sig samman och man blir blek och hårstråna reser sig, man får så kallad gåshud. Kroppen kan också höja temperaturen med ökad ämnesomsättning och muskelarbete. Man får då frossa vid temperaturhöjning beroende på förbränning av näringsämnen i cellerna när cellerna arbetar. Vid feber kan man få en del komplikationer eller följdsymptom såsom feberblåsor i munnen på grund av aktivering av herpesvirus. Sidan 162. Hallucinationer och förvirring kan förekomma vid hög feber, speciellt hos barn och gamla. Det blir ett ökat näringsbehov på grund av den ökade förbränningen. Det finns risk för feberkramper på grund av påverkan på nervsystemet, framförallt hos små barn. Detta beror på att temperaturcentrum inte är fullt utvecklat hos barn. En pulsökning sker på grund av ett ökat behov av oxygen, vilket gör det viktigt att noggrant observera patienter med hjärt-lungsjukdomar. Tänk på att tillföra extra vätska vid feber. När temperaturcentrum registrerar att temperaturen är för hög försöker kroppen sänka den genom ökad värmeavgång och vidgade blodkärl, vilket gör huden varm och röd. Värme avges till 97% via huden. Svettning ökar, vätskan kyler kroppen. Genom en flåsande andning avges värme genom utandningen. Man undviker kroppsrörelse. Hur mäts temperaturen? Temperaturen kan mätas på olika delar av kroppen. Mäter man temperaturen i ändtarmen, rektum och i örat så visas den temperatur som finns inne i kroppen. I armhålan, axil, visas 0,5 grader Celsius lägre än innertemperaturen och i munnen, oralt, är det 0,3 grader Celsius lägre. Människan har oftast något högre kroppstemperatur framåt eftermiddagen jämfört med morgonen. Därför bör man ta tempen vid ungefär samma tidpunkt. Vilken typ av termometer och var på kroppen man mäter temperaturen beror på patienten. På barn, medvetslösa patienter och personer med kramper ska man inte mäta temperaturen i munnen. Textruta, begrepp. Afebril, lika med normal temperatur, feberfri. Hypertermi, mer än 37,5 grader Celsius, morgontemperatur. Hypotermi, mindre än 35 grader Celsius. Livshotande, mer än 41,5 eller mindre än 28 grader Celsius. Subfebril, 37,5 till 38 grader Celsius, lätt förhöjd kroppstemperatur. Febril, mer än 38 grader Celsius. Hög febril, mer än 40 grader Celsius. Sidan 163. Terminologi. Albumin, äggviteämne. Anemi, blodbrist. Antikoagulantia, blodförtunnande läkemedel. Anuri, upphävd urinproduktion. Aorta, stora kroppspulsådern. Arteria carotis, halspulsådern. Arteria femoralis, lårbensartären. Arteria radialis, strålbensartären. Artär, blodkärl som går från hjärtat. Arytmi, oregelbunden hjärtrytm. Axill, armhåla. Bradykardi, pulsfrekvens under 50 slag per minut. Bronker, luftrör. Cheney Stokes, oregelbunden andning med andningsuppehåll. Cyanos, blåfärgning av läppar och naglar orsakat av minskad syrehalt i blodet. Decubitus, trycksår. Defekation, tarmtömning. Dehydrering, intorkning, diarré, tunnflytande avföring. Diastole, hjärtats avslappningsfas. Dyspné, andnöd. Emfysem, lungsjukdom. Erytrocyter, röda blodkroppar. Exantem, hudutslag. Expiration, utandning. Fantomsmärta, smärta i amputerat organ. Febril, feber. Glukos, socker. Hematemes, blodig kräkning. Hematom, blåmärken. Hematuri, blodig urin. HG, kemisk beteckning för kvicksilver. Hyperglykemi, högt blodsocker. Hypertermi, hög kroppstemperatur. Hypertoni, högt blodtryck. Hypertyreos, hög ämnesomsättning. Hyperventilation, förhöjd andning. Både djupare andetag och högre frekvens leder till att O2-halten blir hög och CO2-halten blir låg. Sedan 164. Terminologi, fortsättning. Hypoglykemi, lågt blodsocker. Hypotermi, låg kroppstemperatur. Hypotyreos, låg ämnesomsättning. Hypotoni, lågt blodtryck. Hypoventilation, ytliga andetag, leder till att O2-halten blir låg och CO2-halten blir hög. Hypoxi, syrebrist. Icterus, gulfärgning av hud och slemhinnor. Idiopatisk smärta, smärta av okänd orsak. Inspiration, inandning. Intertrigo, hudlöshet eller inflammation av huden i hudveck. Keton, nedbrytningsprodukt vid spelkning av fettsyror. Kussmauls andning, snabba djupa andetag. Malabsorption, otillräcklig uppsugning. Melena, blodtillblandad. Feces. Nykturi, ökad urinproduktion nattetid. Obstipation, förstoppning. Oliguri, onormalt liten urinproduktion. Oralt, i munnen. Ortopne, andnöd i liggande position. Palpera, känna med händerna. Petekier, små punktformiga blödningar. Polycytemi, ökat antal röda blodkroppar. Polyuri, onormalt stora urinmängder. Purpura, hudblödningar. Rektum, ändtarmen. Residualurin, urin som stannar kvar i blåsan efter att man kissat. Sputum, upphostning. Stridor, ljud vid andning vid astma. Systole, hjärtats kontraktionsfas. Sömnapné, andningsstillestånd kortare tider under sömn. Tachykardi, pulsfrekvens över 100 slag per minut. Urininkontinens, oförmåga att hålla urinen. Urinretention, oförmåga att tömma blåsan. Vilodyspné, andnöd även i vila. Ödem, vätskeansamling i kroppen. Sedan 165. Instuderingsfrågor. 1. Var på kroppen kontrollerar man vanligtvis pulsen? 2. Vad bör man iaktta när man kontrollerar pulsen? 3. Beskriv hur du gör när du kontrollerar pulsen. 4. Vad innebär tachykardi och vad kan orsaken vara? 5. Vad innebär bradykardi och vad kan orsaken vara? 6. Vilken är normal pulsfrekvens? 7. Vad är normalt blodtryck? 8. Beskriv hur du gör när du ska kontrollera blodtrycket. 9. Beskriv hur du gör när du kontrollerar andningen. 10. Vad ska du iaktta när du kontrollerar andningen? 11. Vad är pipande andning tecken på? 12. Vad innebär Cheney-Stokes andning? 13. Vad innebär Kussmauls andning? 14. Vad kan rosslande andning tyda på? 15. Vad betyder apné och dyspné? 16. Vad ska kontrolleras på sputum? 17. Vad tyder vit skummande sputum på? 18. Vad tyder blodstrimmig sputum på? 19. Vad tyder brunaktig sputum på? 20. Vad bör du tänka på när du hjälper en patient med ett sputumprov? 21. Vid vilken urinmängd i blåsan brukar man bli kissnödig? 22. Hur ofta är det normalt att man behöver tömma blåsan per dag? 23. Var ska iakttas gällande urinen? 24. Vad betyder polyuri, anuri, oliguri, nykturi? 25. Vad tyder brunfärgad urin på? Sedan 166. Instuderingsfrågor, fortsättning. 26. Vad tyder hematuri på? 27. Vad tyder grumlig urin på? 28. Vad tyder acetonluktande urin på? 29. Vad tyder ammoniakluktande urin på? 30. Vad visar en urinregensticka på? 31. Vad ska iakttas på huden? 32. Vad tyder cyanos och icterus på? 33. Vad tyder torr respektive fuktig hud på? 34. Vad tyder urindoftande hud på? 35. Vad tyder acetondoftande hud på? 36. Vad innebär intertrigo? 37. Hur diagnostiserar du ödem? 38. Hur diagnostiserar du dehydrering? 39. Vad tyder kräkning med sötaktig lukt på? 40. Vad kallas en kräkning som luktar avföring? 41. Vad tyder gulgrön kräkning på? 42. Vad kan vara orsak till obstipation? 43. Vad kan vara orsak till diarré? 44. Vilka frågor bör du ställa till en person som har ont? 45. Vilka olika typer av fysisk smärta finns? 46. Vad sker i kroppen när man har feberfrossa? 47. Vad sker när kroppen försöker sänka temperaturen? 48. Var på kroppen mäter man temperaturen? Sedan 167.